Ja, vi får gå tillbaka till sekelskiftet. För att metodisterna kom till Finland från Sverige. Det var sådana predikanter, pastorer som liksom cirkulerade på olika ställen i Finland. Det kom också från USA, sådana sjömän som hade i sjömanskyrkan i USA blivit metodister. Och de ville komma och, det där och sprida sin lära här. Och i början på 1900-talet så började röra sig också predikanter här i Ingotrakten och södra Finland. Och till en början så det fanns ju ingen kyrka utan man träffades i hemmen. Det var sådana som man kallade stugmöten och det kom ganska mycket folk. Så en som också liksom berördes av det här så var guldsmeden Ferdinand Timper. Han var rik, han hade flera guldsmedsaffärer i Helsingfors centrum, barnlös. Han och hans fru det där blev aktiva sen i församlingen. Han det där, i och med att det började liksom dra ihop sig till inbördeskrig så var det lite oroligt i Helsingfors. Så då det där förflyttade han allt mera sina affärer hit till landsbygden. Det där, han köpte stora jordområden, han ägde flera gårdar här i Ingo, bland annat Vars som är den närmaste grannen här tvärs över vägen. Så kom han på att han ville göra någonting till minne av sin kära mor. Och då bestämde han att han ska donera marken på den här lilla kullen här till minne av sin mor. Och här ska byggas en kyrka så att liksom församlingen har ett ställe att samlas på. Senare så gav han också pengar, han bekostade bygge. Och det blev då färdigt för 100 år sedan.
Och hur kom det sig, tror du, att det blev en röd tegelbyggnad med så här stort högt torn?
No, ska vi säga att det är ganska mycket i metodismen som har lite influenser från den anglikanska kyrkan. Så den liknar lite en sån här engelsk kyrka på landet. Och det där också, om man tänker på gudstjänsterna här, åtminstone i Tabokyrkan, så de påminner väldigt mycket om lutherska gudstjänster. Men salmerna, musiken är kanske lite mer, den är kanske lite lättare, gladare. Det är mer de här anglikanska salmerna som kommer med. Att här finns liksom drag av anglikanska kyrkan på det sättet.
Mm. Jag såg när du rörde lite i psalmböcker här när jag kom in, så betyder det här nu, jag såg bara alltså pärmen av de här böckerna, så har ni andra sånger inne i era psalmböcker än vad vi till exempel har som hör till evangelisk-lutherska kyrkan?
Ja, vi har en egen psalmbok.
Mm-hmm.
Ja, den använder vi också ibland. Ibland plockar vi också från lutherska psalmboken eller någon annanstans ifrån och kopierar, men det där, ja, psalmer och sånger heter vår psalmbok.
Nåja, men 100 år har gått sedan den här kyrkan byggdes. Vad jag förstått så har den ju varit ganska illa åtgången i något skede och lämnas vind för våg. När upplevde den sen en ny renässans? När började det?
Ja, alltså här var ju livlig verksamhet då i början på 20-, 30- och 40-talet, 50-talet. Då den gamla tiden då när folk liksom ville träffas så kom långa vägar också gå ända för att vara med om det som hände här i kyrkan. Men sen blev tiderna annorlunda på 70-talet så var här bara någon liten utpostverksamhet, någonting någon gång. Jag tror det var mest på sommaren och sommarsamling. Egentligen var det en, ja, man kan kalla det slump eller man kan kalla det någonting annat också. Att nu min man Tom, som då var metodistpastor, och jag liksom tog oss an den här kyrkan. Det var så att jag fick arbete här på Ingo hälsocentral 1982, kom jag hit. Och då sällskapade vi. Och så sa min man en vinterdag när han var här på vintern 83 att hör du, det finns en gammal metodistkyrka faktiskt där vid Ingo station, att ska vi åka dit och titta? Och det var massor med snö och vi klättrade upp och tittade in här i kyrksalen och det såg ganska bedrövligt ut. Det var en liten rostig kamin i det där hörnet där. Och golvet var en sån här böljande asfaltsmassa och taket hade sprickor. Och, jaha, men det var det. Och så får vi bort. Inte tänkte man mera på det. Men sen kom det sig att han då fick en deltidsutnämning som pastor här i Ingo. Och han är ju också, nu han är inte skolad timmerman, men han är väldigt duktig på sånt arbete. Så han fick liksom också intresse för den här kyrkan. Och så att det där, då hade vi liksom på ett sätt återinvigning då 1984. Och det behövdes ju jättemycket arbetsinsatser här före man... Då när vi hade återinvigning så skulle vattnet bäras in från brunnen på gården. Och här fanns ju inte elektricitet och det där. Och allt skulle liksom lagas i skick. Vi hade ju hjälpt två somrar av så här amerikanska grupper. Amerikanska pigga pensionärer kallar sig Crusaders. Som kom och bland annat fixade taket, vilket jag verkligen lyfte på hatten för. Det var upp på höga stegar, de här människorna, och det där jobba. Och så höll de, liksom, vad ska man säga, andakter ibland sen på kvällen. De hade ett tält här på gården och det där, som man kallar tältmöten. Så de hade vi stor hjälp av jättemycket, nästan det mesta, utom förstås elarbeten och sånt här har gjorts med frivillig arbetskraft.
Helt otroligt.
Ja, men man kan göra jättemycket om man verkligen brinner för en sak. Jag vet inte om vi skulle numera liksom våga oss på det här, men vi var ju unga då. Då tror man ju att man klarar vad som helst om man bara liksom tänder på någonting.
Efter det, har den hållit i så här bra skick eller renoveras det hela tiden?
Ja, nu behövs det ju hela tiden insats. Alltså tegel faller ner och det där. Och det var ja, kanske 4 år sedan så hade vi ett läckage här i ena väggen. Och det visade sig att fönsterramen hade släppt från väggen. Och det kom in vatten den vägen. Och det behövde repareras och några andra saker också. Och då det där jobbades det mera. Nu är det nästan alla år, kanske ett par talkon nu för tiden som nu till exempel håller de på att laga ett tak som kommer där över den här huvudingången. Det görs också liksom frivilligt då, helt och hållet.
Ja, men vem är det som, för jag menar fast man gör allt på talk och frivilligt alltså, så nu kostar ju ändå, ska vi säga, virke och annat, blåt och så vidare. Så varifrån kommer pengarna? Är det donationer eller?
Det kan komma någon donation. Vi fick faktiskt ett stort bidrag från Ingo Sparbanksstiftelse för några år sedan då när vi behövde göra mera reparationer för det här takarbetet. Men alltså, många av medlemmarna betalar ju regelbundet en sån här så kallad månadsavgift. Det är helt frivilligt. Sen har vi kollekter och så har vi basarer och så vidare. Helsingfors församling äger ju formellt kyrkan. Så att ibland om det riktigt har knipit med någon sån här utgift så har vi också kunnat få lite hjälp därifrån.
Men hur stor församling är ni här i Ingo?
För närvarande är vi 22 stycken. Det är inte så väldigt många, men det där, vi har många vänner. Och vi har en jättebra kör och kören hjälper ju också till alltid när vi har talkon och vi har försäljningar så ställer de upp.
Vad betyder vänner?
Oftast är det sådana, alltså det är lutheraner. Mm. Men det där, de känner också för oss och de kommer gärna att hjälpa när det behövs. Vi har väldigt fina grannar här till exempel som också hjälper det vad de kan. En av grannarna plogar ju regelbundet vår gård på vintern. Och det är en jätteviktig sak för det gör man nog inte riktigt för hand när det snöar mycket. Så att det kommer lite härifrån och därifrån. Och min man som nu jobbar som snickare ganska mycket så han har mycket virke hemma. Och nu håller han på att svetsa på de där plåtarna som ska komma till det där taket där ovanför ingången. Det blir inte så dyrt om man liksom vet hur man går till väga.
När du nu då träffade din man Tom i början av 80-talet och ganska snabbt kom ni hit till Ingo då och sånt. Så när kom du på att du ville höra till metodistförsamlingen?
Det var egentligen en helt praktisk lösning för att jag hade alltid varit lutheran och jag har blivit konfirmerad och jag har gift mig här i lutherska kyrkan. Men det var egentligen när jag väntade på första dottern och det var 84 så tyckte jag att varför kan jag inte höra till den här församlingen när det ändå är här som jag liksom verkar.
Donar och grejer.
Ja, donar, ja. Så det kändes liksom... helt naturligt, men det var inte, jag har alltså inga dåliga känslor mot lutherska kyrkan. Jag tycker jättemycket om att gå på deras gudstjänster också.
Hur skiljer de sig?
väldigt lite så här i praktiken. Som jag sa, så det kanske är musiken som är lite, kan vara lite annorlunda. Men så som lutherska församlingar så finns det också i metodistkyrkan väldigt olika församlingar. Det finns sådana som är väldigt så där, lite mera liksom åt pingsthållet. Men det som det innebär lite sådana fria reformer och kanske liksom mer sådana känslor och sånt. Och så finns det de där som är ganska mer så där typ högkyrkliga eller konservativa, hur man ska säga. Och det här är nog kanske mer åt det hållet. Det beror lite på församlingen och pastorn, hur det liksom utformar sig.
Vem är pastor här nu?
Nu har vi ingen pastor. Vi har inte råd att ha någon pastor.
Men det är så liten församling.
Nu har vi ingen pastor, men till gudstjänsterna kommer det olika predikanter och pastorer sen. Både från lutherska kyrkan har vi haft och det där. Mest är det från metodistkyrkan.
Och du själv fungerar som kantor här?
Ja, man kan väl säga det. Det fanns väl ingen annan som spelade då när vi kom hit. Så blev det helt naturligt. Vid invigningen 84 så fick vi ju Grankullas gamla trampharmonium. Uh-huh. Som bars in hit helt högtidligt och det där och det trampade vi oss, eller jag trampade och spelade och försökte sjunga, men det är ganska tungt att sjunga om du har alla stämmor ute och ska trampa. Nu har vi ju då två orlar och så har vi faktiskt fått som donation de här båda pianorna som är här. Jag har alltid tyckt om att spela piano och sjunga också, så det råkar sig nu så att det passar liksom in här nu sen.
Jag hör att musiken är nog en väldigt viktig del av er församling.
Nu kan man säga det, ja. Vi har jätteduktiga sångare i kören. De flesta sjunger direkt från noter. Så man behöver inte traggla stämmor så mycket. Och det är ju liksom, musiken ger så hemskt mycket. Och den ger också gemenskap. Många av oss har ju blivit verkligt goda vänner. Och vi talar om både problem och trevliga saker när vi träffas. Så det är nog en fin gemenskap här i kören.
Hur är det med icke-församlingsmedlemmar? Används den här kyrkan också av andra? Jag tänker, ni, alla som har hört här nu så har ju hört den här fantastiska akustiken som finns här tack vare att det är högt i tak bland annat. Så används den av andra också?
Ja, den har hyrts ut i alla möjliga tillfällen musik vi har. Vi har haft konserter här och folk har haft dop och bröllop och jordfästningskaffe och det här har till och med varit en av Sibelius Akademins doktorander i folkmusik som har haft sina doktorandkonserter. Och som sagt så akustiken är bra då när här är människor. Sitter vi två här bara så är här väldigt mycket eko, så som nu.
Ja, så är det, men det är inget fel på det heller.
Ja, kanske inte.
Okej, på lördag firar ni och söndag?
På lördag firar vi, ja, vi har på kvällen det här så kallade minnenas kväll. Då har vi valt lite så här äldre sånger för kören är med och sjunger. En så här gammal läsarsång och det där och en gammal folklig psalm från Lumparland. Och så har vi faktiskt en körsångare som är specialiserad på folkmusik och i synnerhet de här dalakoralerna kommer att sjunga också ett solostycke. Och så kommer då Tom Hellsten att berätta om församlingens historik och kyrkans historik och också visa mycket bilder från gamla tider och filmer och sådant. Och sen får de som har någon minnen som de vill dela med sig av så får också tillfälle att göra det. Sen har vi lite te och kaffe och någon smörgås efter det. Och på söndagen är det då liksom den här riktiga festgudstjänsten 11:00 och då kommer Björn Elving som faktiskt var den sista pastorn som var utstationerad så här tillfälligt hit då förrän vi kom sen. Han kommer att hålla den här predikan. Kören sjunger också och det där. Och efter det så har vi ju då en lunch och kaffe med goda tårtor i Västankvarn. Där finns en rektorsvilla med en sån här festlokal då vi har hyrt den.
Jag hör att ni väntar mycket folk.
Ja, faktiskt. Och det har kommit nu så många anmälningar till den där. Man ska anmäla sig till festgudstjänsten och lunchen. Så att nu har vi måste sätta stopp. Det ryms inte mera människor in dit. Och det är lite tråkigt. Men
Det men det säger också någonting om vad kanske den här kyrkan och församlingen ändå har betytt för folk. Och betyder.
Ja, kanske det. Ja. Det är ju jätteroligt att folk är intresserade och liksom också känner för den här lilla församlingen. Så det där, vi är faktiskt glada att vi kan fira att vi efter 100 år ännu finns kvar här.
Nå, vad tror du om följande, om inte nu 100 år, men om vi tänker långt framåt i alla fall i tiden. Kommer att Taborkyrkan att leva vidare? Och församlingen?
Det är nog någonting som ingen kan säga om. Det är omöjligt att säga. Alltså, vi räknar ju med att det är ju inte bara liksom våra planer det handlar om, utan det beror på vad vår Herre har liksom tänkt. Vill han att vi ska ännu fungera här och att människor ska kunna komma hit och liksom lyssna på hans budskap, så då finns den kvar. Så tror jag.